Jag ska predika utifrån Bibeln en liten stund här den här söndags eftermiddagen innan vi ska sen gå och se på fotboll. Jag ska tala om kärlek ikväll, och när man säger ordet kärlek så har vi ju olika associationer till ett sånt ord. Många killar, män och grabbar tycker att det är tjejigt att tala om kärlek. Och vill inte vara speciellt liksom berörd av det. Vi har ganska fattigt språk, svenska språket, när vi säger ordet kärlek. För vi använder det till så oerhört mycket. Vi säger liksom som McDonald's, I'm loving it. Och då menar man hamburgare liksom. Eller jag älskar fotboll, och så tycker man om det. Eller jag älskar glass så här på sommaren. Och vi kan använda det till så olika saker som egentligen inte betyder väldigt mycket. Men när vi kommer nära vad kärlek handlar om på djupet i våra liv, så vare sig vi vill erkänna eller inte, så har vi alla ett behov av att få känna oss älskade. Och det är ett ganska djupt behov där vi söker efter detta, att få känna oss älskade på olika sätt. Jag ska inte ge mig in på att försöka sjunga eller göra någon karaoke kväll av den här kvällen. Men när man liksom lyssnar på radion och när man tänker på hur mycket det sjungs om kärlek, så skulle de flesta låtarna försvinna om man skulle plocka bort temat kärlek. Beatles, de var ju tidigt ute med All you need is love. Ba, ba, ba. All you need is love. Stefan och jag, vi är på hugget ikväll i alla fall. Numera så när man lyssnar på Maroon 5 och det är liksom lite andra rytmer, så är det ändå fortfarande kärlek. Och this love has... Den är fin den också. Och så fortsätter Tina Turner och ja, det finns ju en hel lång lista av människor som vet. Hathaway. Kan ni den? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. För det är en stor fråga. What is love? Vad är kärlek? U2, när de sjunger In the name of love, så är det också en fråga. I kärlekens namn, vad är det för någonting? Vi kan ju lätt hamna i det här med känslor kring kärlek. Och fall in love, som det heter på engelska. På svenska blir det ju att falla i kärlek, som att man ramlar i en vattenpöl liksom. Och visst känns kärlek. Men kärlek är inte känslor. Kärlek känns, men kärlek behöver inte vara känslor. Om vi ska styras av det som känns kärlek, så är det väldigt farligt vart det kan leda oss, alla dessa känslor. Speciellt när vi lever i en så självupptagen och självisk värld, där vi söker efter det som känns bäst för mig och inte tar hänsyn till vad som är bra också för andra. Och det är otroligt vad känslorna i våra liv kan spela spöken och spela spratt i våra liv. Jag som är gift till exempel och har en ring på min finger. Jag firar 17 år i bröllopsdag idag till exempel. Det är häftigt. När jag sa ja till min fru för 17 år sedan i Luleå domkyrka, så sa jag ju nej till alla andra kvinnor i hela världen. Och hon sa nej till alla andra män i världen. Vi sa ja till varandra. Och det jag som vi då sa stängde ju dörren till alla andra känslor som ville försöka spela spratt. Det betyder ju inte att de inte finns där. Och skulle jag då ge mig hän åt känslor en fredagkväll när jag hänger någonstans liksom alldeles ensam, så skulle det kunna paja så mycket av det som var så tänkt att vara kärleken mellan mig och min fru. Sen då, så om man är gift i 17 år, så så går ju känslorna i perioder. Och det känns bra, det känns jobbigt. Det är därför man säger liksom i kyrkan till varandra på engelska for better or worse. I liksom nöd och lust. Och det är ju härligt när det är lust. Det är inte lika härligt när det är nöd. Och då blir inte kärlek känslor plötsligt, utan då är ju mera kärlek såna här jobbiga ord som överlåtelse, lojalitet och trofasthet och beslut när det inte känns. Min fru hade ju en sån här hemsk upplevelse av mig en gång när jag pratade i sömnen och vaknade mitt i natten. Eller hon vaknade mitt i natten att jag pratade i sömnen, tittade på henne och hon blev alldeles skraj. För att jag minns ju inte det, jag var ju i sömnen. Men jag pratade på engelska med henne och så satte jag mig upp och stirrade på henne. Who are you sleeping in my bed? Sa jag. Och hon fick liksom prata, det är jag och Anneli, din fru som pratar med dig. Och jag sa, who are you sleeping in my bed? Sa jag. Och hon sa, hon fick vända på engelska, it's Anneli, your wife. Och så gick jag ner och somnade igen. Och jag sov hela tiden, men hon berättade ju i efterhand det här hemska upplevelsen. Men så kan det ju vara i vaket tillstånd också ibland, att man undrar vem i hela världen är hon som jag gifte mig med. Eller så tänker säkert han om mig, eller hon om mig, att vem är han den där som jag gifte mig med. Men det är härligt då att få gå igenom vissa perioder och få i ur och skur i nöd och lust hålla fast vid någonting som man bestämde sig för. Som kostar någonting, som ibland gör ont, men som ändå är rätt. Nu är inte jag här för att tala om äktenskap och i nöd och lust, men jag är här för att tala om kärlek. Det finns ju väldigt många som vill göra anspråk på att göra sin definition av kärlek. Men den bästa auktoriteten i det här området, det är Bibeln och det är Guds ord. Och när vi är i en kyrka som vi är ikväll, då känner jag stor frimodighet att läsa från Bibeln. Som Guds ord och auktoriteten i våra liv, för att få förklara för oss vad Bibeln har tänkt, vad Bibeln säger om kärlek. Bibeln säger bland annat att Gud är kärlek. Men det betyder inte att kärlek är Gud. Allt som känns kärlek eller är kärlek är inte Gud. Men Gud, han är kärlek. Nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Och om du har Bibeln med dig under armen eller du sitter på den eller har med den i telefonen, så kan du nu slå upp första Johannesbrevet. Och har du inte Bibeln med dig, så ska vi läsa tillsammans på skärmen. I första Johannes brev, det fjärde kapitlet och vers 7. Och vi ska läsa långt ända fram till 21 versen. Jag vet att så här mitt i sommaren så kan det vara jobbigt att läsa många versar. Men det ska vi göra ikväll. Är ni med? Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och att han förblir i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vi vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den kärleken. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Johannes, som har skrivit det här brevet i Bibeln, han kallas ju för kärlekens apostel. Och jag vet inte vad du har för bild av honom, som någon slags mjukis i rosa pyjamas eller någonting sånt här. Men han kallades också för Oskans son. Han var ju liksom en ganska så här hejdundrig, temperamentsfull människa tills dess att han mötte Jesus, Gud som sände sin son för att visa vad kärlek var. Och när han fick möta Jesus så hände någonting med Johannes. Och det är det som han skriver om här, om hans möte med kärleken, Gud som är kärleken. Låt oss titta på den här texten en liten stund den här söndag eftermiddagen. Är ni med på det? Vi börjar från början igen. Vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Ett uttryck för att vi känner Gud och ett bevis på att vi är födda av Gud är att vi älskar varandra. Det är inte så där fancy, woo! Men det är det som är lite markörer för det som tillhör oss som vill tillhöra Gud. Att vi älskar varandra. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Det är ju jätteallvarliga ord. Radikalt utmanande till oss. Jag brister i kärlek. Jag brister i kärlek till min fru och till mina barn. Och det händer att jag brister i kärlek till andra också. Och här står att den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Vi kan ju ha olika bild eller fördom om hur Gud är och vem han är. En arg gubbe som är ute efter oss. Om det är vad vi tror att han är ute efter oss och han är arg, så är det inte så att man vill springa i famnen på honom direkt. Men om vi har fått ett möte med och en upplevelse av att Gud är kärlek och blivit drabbade av hans kärlek till oss, så gör det någonting i oss, i vår oförmåga att älska andra, att med hans kärlek kan vi börja älska andra. Och istället för att försöka älska andra när vi inte kan och ibland inte ens vill, så kan vi vända oss till Gud om att ännu mer av hans kärlek ska drabba oss. För Gud är kärlek. Och när hans kärlek får drabba oss, att vi blir mottagare av hans kärlek, så blir frukten och konsekvensen resultatet av att det syns i hur vi älskar varandra. Så uppenbarades Guds kärlek, vers 9, till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kristen tro handlar inte om massa regler som vi ska följa och göra, utan det handlar om att Gud sände sin son Jesus Kristus och på det sättet visade sin kärlek till oss, så att vi skulle kunna leva genom honom. Att hans kärlek blir vår kärlek. Att vår oförmåga att älska Gud och älska oss själva och älska andra helt plötsligt blir möjlig för att han har älskat oss. Och vi kan ta emot den kärleken och med överflödet av den kärleken också kunna älska de som vi egentligen inte ens kan älska. Vers 10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ibland så vill vi i kyrkan få det till lite grann av att vi ska visa Gud så mycket vi älskar honom. Men kärleken handlar inte om hur mycket vi älskar Gud, utan kärleken handlar om hur mycket han har älskat oss. Han som sände sin son till försoning för våra synder. För du och jag, vi är syndare. Vi har syndat, alla av oss. Det är ute, det är slut. Det funkar inte för oss. Men kärleken ligger i det att han har sänt sin son och visat sin kärlek genom att han har förlåtit oss alla våra synder. Det är underbart att få uppleva och ta emot den kärleken på ett sådant sätt att vi också förstår att våra synder är förlåtna. Och att vi har blivit försonade med Gud. Att det finns inget mellan oss som är i vägen. Han har förlåtit och han har försonat oss. Det är kärlek. Vers 11. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, då är vi också skyldiga att älska varandra. Men det står inte tvärtom, att vi ska älska varandra först. Utan det står, eftersom Gud så har älskat oss, så ska vi nu älska varandra. Det är inte möjligt, det rimmar inte, det går inte ihop. Att vi tar emot och responderar på hans kärlek till oss och sen går ut och hatar varandra. Utan det är en naturlig konsekvens. Att när hans kärlek får drabba oss så vill vi också älska varandra. Vers 12. Ingen har någonsin sett Gud. Men vi har ju sett varandra. Vi ser ju varandra. Och det är det som är det jobbiga ofta. Det är inte så många som har problem med Gud egentligen. Det finns inte mycket att störa sig på hos Jesus. Men oj vad mycket det finns att störa sig på hos mig om man bara hänger med mig tillräckligt länge. Kanske det finns någonting hos dig också att störa sig på. Vem vet? Vi har inte sett Gud. Om vi älskar varandra, då förblir Gud i oss. Vi har inte sett honom, men vi vet att Gud förblir i oss om vi älskar varandra. Det här är ju ganska spännande. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vad är hans mål? Vad är kärlekens mål? Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Hans mål är att vi ska älska varandra och att Gud ska få förbli i oss. Det är hans mål med oss. Att vi ska förbli i honom och att vi ska älska varandra. Vers 13. Det blir inte mycket bättre än Guds ord ikväll, kan jag bara förklara. Så att ni liksom inte sitter och väntar på något annat. Vi ska hålla på med Bibeln här ikväll en stund. Vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han förblir i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Guds ande. Man kan ju undra, vad är det? Hur är Guds ande? Hur manifesteras Guds ande? Guds ande är Gud. Gud är ande. Och Gud gör ingenting annorlunda än det som står i Bibeln, hans ord om vem Gud är. Om Bibeln säger att Gud är kärlek, så uppenbarar sig Guds ande genom kärlek. Och frukten och atmosfären kring Guds ande kommer och verkar i kärlek. Vi vet att vi förblir i honom och han förblir i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Vers 15 så står det, den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Det är inte bara en ordlek här som vi håller på med och försöker lämna kärlek i varenda mening. Utan det är ju ett mysterium som handlar om kristen tros kärna. Det här om att vi kan få bli i Gud och Gud kan få bli i oss. Andreas, hur i hela världen går det till? Tack för att du frågar. Det är någonting helt fantastiskt att få uppleva det. Att man kommer fram till en tro på Jesus Kristus. Man bara förstår. Han är Guds son som kom för att förlåta mig mina synder. Och försona mig med Gud. Han älskar mig. Och jag tror på det. Vad händer? Gud förflyttar in och stannar i mig. Jag förblir i Gud och Gud förblir i mig. Wow. Det är så enkelt. Men så fantastiskt viktigt. Vers 16. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den kärleken. Jag önskar att det ska få bli lite love in the air här ikväll. Inte allmänt romantiskt. Så vi släcker ner lamporna och tänder lite röda ljus. Och lite Barry White i bakgrunden. Utan att Guds kärlek ska få komma så att du kan också få säga: jag har fått erfara och uppleva och smaka på hans kärlek. Som när den kommer så smälter den det kyligaste av hjärtan. Och slingrar sig in i de hårdaste fasaderna. Det är det starkaste och det är det bästa att få uppleva. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den kärleken. Vi tror på the power of love. Om man har blivit biten av en hund. Jag vet inte om du har blivit biten av en hund. Det är inte så konstigt att man går omkring och är lite rädd för hundar sen efteråt. Eller hur? Min bror blev biten av hund när vi var små. Sen har jag alltid varit rädd för hundar utan att jag blev biten. Det räckte att se honom bli biten. Jag tackar för att det var han de bet, inte mig. Men så går man där liksom och varje gång det kommer en hund så vet man också att de smäller, känner ju in den här adrenalinet. Så man försöker bara, ingen adrenalin, ingen rädsla, jag är inte rädd. Jag är inte rädd för hundar. Men ändå så har man ju inte den där hjärtrelationen direkt till hundar. Så kan det vara med Gud. Att vi hör liksom om att Gud är kärlek. Men vi har sett någon. Eller vi har själva upplevt någonting som helt talar emot det där om att Gud är kärlek. Men Gud vill komma och visa sig som den han verkligen är. Och ibland kan det behöva ta lite tid innan man vågar lita på att det är så. Men Gud vill bevisa för oss. På ett sätt som funkar för oss så att vi förstår att vi blir trygga i att han är inte så här lynnig Gud. Så att han ena stunden vill ge dig en lusing och nästa stund bara kom till pappa, kom till komsi. Så när du kommer nära och sen så bara tjocko. Och i hela världen, han är inte lynnig Gud. Han är inte så här som man får tippa på tå och känna in liksom, vad är han på för humör idag. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och vi har lärt känna hans kärlek. Jag önskar att vi alla ska få ännu mer få uppleva hans kärlek och lära känna den. Den kärlek som Gud har till oss. För kristen tro handlar inte så mycket om hur mycket vi älskar honom utan hur mycket han älskar oss. Johannes som skrev det här, han skriver ju i ett annat ställe i Bibeln, han skriver Johannes evangelium. Då skriver han om sig själv som den lärjungen som Gud älskade mest. Han hade liksom en känsla av att Gud älskade honom, Jesus älskade honom lite mer än de andra. Det är helt okej att gå omkring och tro att man är Guds favorit. Säg inte till någon annan bara att Gud älskar alla lika mycket. Men vilken skillnad det är i betoning om det handlar om att gå omkring och försöka bevisa både för Gud och andra hur mycket vi älskar honom. Eller att bara gå omkring och bara med ett stort leende i hjärtat och i ansiktet över fatta hur mycket Gud älskar mig. Jag vet inte om ni fattar hur mycket Gud älskar mig. Han älskar mig. Det löser så oerhört mycket saker i våra liv. Om den grejen bara får trilla ner. Av att han älskar mig. Han älskar mig. Så mycket han älskar mig. Jag har lärt känna det och jag tror på det. Vi fortsätter i vers 16. Jag är strax färdig. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Här kommer ett till mål för kärleken. Kärleken har ju liksom ett ärende hos oss. Ett mål. Vad är det för någonting? Att vi är frimodiga på domens dag. Det kommer en dag, domens dag, när alla ska få göra räkenskap för allt man har gjort. Gott och ont. Och när man bara tänker på det liksom. Och du kanske har hört om det här att då kommer det ropas upp ditt namn och då är det dags för liksom livets film och då ska vi bli påminda om alla dina tankar och alla dina handlingar. Och det blir inte roligt att stå där på domens dag. Om man tänker på det sättet så finns det inte mycket att vara frimodig för inför den dagen. Om man vet liksom om allt dumt man har gjort, tänkt och hunnit med under livet och så ska man en gång få stå inför dom och göra räkenskap och få liksom ta konsekvenserna av allt det där. Men här står det om att kärlekens mål med oss är att vi ska kunna stå frimodiga på domens dag. Så att liksom vi ska redan nu, redan här och nu vara trygga i hur det kommer sluta en dag. Och genom att vi vet hur det slutar, att låta det få påverka hur vi lever här och nu. För när Jesus kom till jorden, när Gud sände sin son, så sände han sin son för att redan då, för 2000 år sedan, visa sin kärlek till oss genom att han lät honom dö på ett kors för våra synder. Så han förlät oss våra synder redan då. Så älskade Gud oss. Att Jesus dog för oss och försonade oss med Gud innebär att vårt förflutna, det är avklarat. Det är grönt. Det är klart. All vår skuld är betald. Jämfört med Gud, gentemot Gud. Det betyder också att just nu så står vi i hans nåd, säger Romarbrevet. Vårt förflutna är tagit hand om och vi står i hans nåd. Vad betyder det? Att vi inte är värdiga att ha ett så gott förhållande med Gud. Men vi har fått det av nåd, inte för att vi är värdiga, inte för vad vi har gjort, utan för vad han har gjort. Så har vi ett gott förhållande till Gud på grund av Jesus. Vårt förflutna är tagit hand om, vi står i hans nåd och så står det också om att vi har hopp om framtiden. Och vi har frid med tanke på framtiden. Och vi kan vara frimodiga om hur det kommer sluta. Därför att det som ligger i det förflutna, det är taget hand om. Och hur det är idag, det är också taget hand om. Och hur det kommer bli, det är också taget hand om. För det är konsekvensen av Guds kärlek till oss. Nämligen att han sände sin son Jesus Kristus för att dö och förlåta våra synder och försona oss med Gud. Och målet med kärleken är att få arbeta i oss så djupt så att vi kan känna frimodighet inför slutet en dag. Till sådan han är, Sådana är också vi i den här världen. Nu är det inte längre jag som lever, säger Paulus, utan det är Kristus som lever i mig. Man kan få uppleva det så att det blir på det sättet som att man dör bort från sig själv och låter Kristus få leva. Och att man dör med Kristus i hans död och uppstår med Kristus i hans uppståndelse och låter hans liv få leva genom mig nu. Så att sådan han är, sådan är jag. Och det liv som jag nu lever, det lever jag för honom och i honom, med honom och av honom. Vers 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Gudsfruktan finns det ett ord som heter. Det betyder inte att gå omkring och vara rädd för Gud. Utan det betyder att ge honom den respekt och vördnad som han är värd för den han är. Och vore det inte för Jesus Kristus, för vad han har gjort för oss, så hade du och jag all anledning att vara rädda. Men nu så har han gett oss Jesus Kristus. Och på grund av att han har visat sin kärlek genom Jesus Kristus som kom och som dog och förlät oss och försonade oss med Gud, så behöver vi inte vara rädda för Gud. Utan hans kärlek vill jobba i oss så att rädslan fördrivs. Och om vi är rädda så beror det på att vi tror att vi ska bli straffade. Och då har vi inte förstått hans kärlek fullt ut. Ibland sitter vi inne på hemligheter. Ibland döljer vi saker. Ibland så har vi mörker i våra liv. Och naturligt så känns det att vi har skam och dåligt samvete för saker som vi tänkt eller gjort eller önskade vore ogjort. Men när vi vänder oss till Gud så kommer hans kärlek och förlåter och renar oss från all orättfärdighet. När vi är i ljuset som han är i ljuset, så är Jesus på vår sida för att förlåta och försona oss med Gud. Och när kärleken kommer så fördriver den rädslan som gör att vi kan komma till honom in i ljuset, bekänna vår synd, lämna vår synd hos honom och ta emot hans liv och hans renhet och hans kärlek. Vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar för att han först har älskat oss. Vem är det som har första initiativet? Det är Gud. Han har visat sin kärlek till oss. Och som ett resultat av det kan vi älska honom tillbaka. Och kan vi älska andra för att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Vi älskar för att han först har älskat oss. Men hur kan vi mäta om vi älskar Gud? Jo, hur vi älskar varandra. Om vi inte kan älska varandra så har vi inte riktigt fått tagit emot hans kärlek än, för att då är det bara ord men inte på riktigt till Gud. För den riktiga kärleken tar sig uttryck i hur vi älskar varandra. Och brister vi där, vilket vi gör, så får vi vända oss till honom och säga: Gud, jag behöver mer av din kärlek i mitt liv. Och detta är det bud som vi har från honom. Att den som älskar Gud ska också älska sin broder. Det här är en kravfull kärlek. Det är en kärlek som sätter krav på oss. Förväntar sig ett visst beteende från oss. Som kräver att vi älskar varandra. När jag sitter ibland och talar med människor om konflikter och oförlåtelse, så säger jag: förstår att Gud är kärlek, men jag är ju bara människa. Jag kan inte, jag vill inte, det går inte att älska den där slusken. Det går inte. I vår egen förmåga och kraft när vi har blivit sårade. Men om vi vänder oss till Gud och säger: Gud, jag öppnar mig för mer av din kärlek i mitt liv. Kommer din kärlek till mitt liv. Vi älskar för att han först har älskat oss. Han har älskat oss. Vi tar emot hans kärlek. Och då kan vi älska varandra. Det är budet. Då blir utmaningen att tänka på vad vi tänker om varandra. Att vaka över vad vi släpper in i hjärtat om varandra. Och vaka över vad vi säger om och till varandra. Kärleken blir väldigt praktisk i vad vi tänker, vad vi släpper in och vad vi säger och vad vi gör. Utmaningen är att älska varandra. Men det börjar med att vi responderar och tar emot hans kärlek till oss. Nu ska jag avsluta. Jag ska läsa ett sammanhang från Bibeln som avslutning. Ni kan få komma upp, musikerna eller någon. I första Korinterbrevet så undervisar Paulus om de andliga gåvorna. Om hur Gud vill uppenbara sig genom olika gåvor och övernaturligt visa att han är Gud. Men så kommer han till kapitel 13 och säger: låt mig få visa er en väg som är så mycket högre än allt övernaturligt som man kan få vara med om. För Gud är övernaturlig. Det kallas för kärlekens väg. Och när Paulus skrev första Korinterbrevet 13 så är jag helt säker på att han tänkte inte på bröllop, vigslar och det där vykortet som skulle hänga över sängen. Han var inte allmänt poetisk när han skulle förklara och beskriva vad kärlek är, så att man skulle bli allmänt så romantisk. Utan det här beskriver vem Gud är och den kärlek som kommer ifrån Gud och som vill ta sin boning i oss, så att den kan få ta sig uttryck i och förvandla oss i hur vi älskar varandra. Nu ska vi läsa första Korinterbrevet 13. Och om jag skulle sätta in mitt namn och berätta liksom så här: Andreas är... Då blir det bara att ljuga på punkt efter punkt. Det är inte som man känner bingo direkt på de här punkterna. Utan man bara känner: Gud, hjälp mig. Det är precis det han vill göra i våra liv. För det handlar inte om att sätta ditt och mitt namn där och säga att Andreas är. Utan Gud är kärlek. Sådan är Gud. Men när vi ser det och när vi läser det, så växte hos mig en längtan efter: sådan vill jag också bli. Sån vill jag också vara mot min fru. så hon inte behöver bli skraj i natten och undra vem i hela världen är han där. Och när trycket blir för hårt på semestern och man hamnar i en för liten bil och barnen bara liksom vill ju inte sluta bråka och man bara tappar humöret liksom, så känner man bara: Gud, mer av din kärlek i mitt liv. Och när det låser sig med sina släktingar och när det blir så där jobbigt på jobbet, man bara vet inte hur ska jag komma ur, hur ska jag kunna älska, när man blivit sårad så djupt så att det gör så ont så att man märker att det håller på att förgifta hela ens tillvaro, så vill kärleken komma och hela, läka och förvandla oss. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken skryter inte, den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Kärleken fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Gud är kärlek, men all kärlek är inte Gud. Kärlek är mer än en känsla. Gud har visat vad kärlek är genom att han sände sin son. Om du för första gången vill ge respons på hans kärlek, så kan du få öppna ditt hjärta för hans kärlek idag. Få bli drabbad och låta den förlåta dina synder, försona dig med Gud, frälsa dig, förvandla dig och ge dig frid på insidan, så att fruktan får lämna dig för framtiden. Men om du vet att du är älskad men ändå brister i kärlek, så låt oss vända oss till källan, han som är kärlek, så att vi på nytt får uppfyllas av kärlek till Gud och till varandra. Det är vad jag önskar för dig. Rakt in i ditt äktenskap, rakt in i din släkt, rakt in i din familj, rakt i relation till dina barn, rakt i den fruktansvärda situation som du befinner dig i och den ångest som du har, och rakt in i din sommar 2012. Gud är kärlek. Ska vi stå upp tillsammans? Jag ska bara vilja uppmuntra dig att där du är och där du står, ta en liten stund och samtala med Jesus. Ge respons i ditt hjärta. En stund av överlåtelse där vi öppnar oss för hans kärlek. Ta det här på allvar och gå inte förbi den här möjligheten att låta Guds kärlek få komma in. Stå inte bara och vänta på nästa punkt i programmet, utan ta tillfället och stilla dig. Öppna dig och ta emot. Heliga ande, du som är här. Gud, du som är kärlek. Tack för din närvaro här just nu. Tack för att du möter människor precis i den situation där vi är. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Du vet vad vi går igenom, vad vi står i. Vi behöver dig. Vi behöver din kärlek i våra liv. Vi tackar dig för att du har visat din kärlek. Vi tar emot din kärlek i våra liv. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för försoning. Tack för frihet från fruktan. Tack för frid. Tack för ett hopp om en framtid tillsammans med dig. Tack för ett kärleksmöte den här eftermiddagen. En kärlek som förvandlar. En kärlek som frigör. En kärlek som frälser. Nu ska vi gå vidare i gudstjänsten in i nattvard. Låt det få bli en stund av ett möte mellan dig och honom. En påminnelse om att det var för dig och mig som han dog. För att våra synder skulle bli förlåtna. Att vi skulle få frid med Gud. Låt honom få fortsätta betjäna. Och sluta inte att ta emot hans kärlek. Och sluta aldrig att älska varandra. Tack ska ni ha.